Mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Första podden efter avslutad säsong. Hur känns det, Erik?
Ja, hur många dagar är det kvar? 91?
89 idag.
89 bara?
Jajamän, idag ligger en... vad tog jag för någonting idag? Jag tog en Ligier. Det är Olivier Bouillard som körde.
Finsmaken där.
JS33 med en Ford-motor.
Den ser ganska klumpig ut, va?
Nej, inte den här. Den här var smäcker och fin. Det här var ju fortfarande när de var smäcker. Det är ju några år tidigare som de blev lite bylsiga.
89 dagar kvar, bara.
Till race alltså. Så det är ju mycket kortare än så till dess att vi ser de nya bilarna och alla de där grejerna. Va? Men TikTok säger vi bara.
Det här är inga problem den här vintern, känns det som.
Nej, det är det faktiskt inte. Det har varit intensivt i år och det här intensiva under året spinner över på mellansäsongen här nu. För dels har det ju varit med kontroversen som hände i finalen och hela den biten som har liksom fortsatt och inte riktigt har fejdat ut till 100% ännu för oss nördar, ska vi väl tillägga. Jag tror att gemene man, 90% av de som kollar, de har gått vidare i livet, men vi som är lite mer så här grottar i det, vi hänger kvar. Och framförallt är det ju fackmedia som hänger kvar i det och liksom inte riktigt släpper taget om det som hände.
Mm. Och det finns ju en grej i det där då, att det är ju de här sajterna, till exempel The Race, Motorsport.com, Autosport och allt vad de är, Viaplay F1 Podcast. Absolut, vi har ju liksom, vi måste ju prata om saker. Vi har 89 dagar innan nästa race är, innan det är racevecka igen. Så det är ju klart att allting blir lite så här påspett av den anledningen. För vi måste prata om någonting, så då blir det en sån grej. Men det sjuka är ju att vi har gjort den här podden, vad är det, 5 år, året runt. Och varenda vinter så tänker man ju att så här, det här kommer ju, alltså vad ska vi prata om? Men det sjuka är i Formel 1 är att det händer saker hela tiden också. Så att det finns aldrig ont om saker att prata om.
Nej, på något märkligt sätt så lyckas nyhetsflödet ändå finnas där. Men precis som du är inne på, det är ju lite klickgenerering som pågår hos många av sajterna när det gäller att liksom fortsätta hålla igång där. Man hittar alltid någon ny vinkel på det som har hänt och hela den biten. Det ska man väl vara klar över när man gör sin egen bedömning över hur allvarligt det här är och var. Vi ska inte tona ner händelsen på något sätt, men som sagt, livet har ju gått vidare. Men vi kommer inte heller att släppa kontroversen riktigt ännu, för att det var ju lite saker efter eller på den här prisgalan då som fick återverkningar då från det som hände i sista racet.
Precis, så vi kommer ju dit, för att vi kan väl inleda med att konstatera då att vi kommer att ha, eller vi har en ny FIA-president, alltså presidenten för Fédération Internationale L'Automobile. Och det är Jean Todt då som lämnar FIA efter 12 år som president. Och in kommer då istället Mohamed Ben Sulayem. Och det är första gången som den rollen innehas av en icke-europeen. Visste du det?
Nej, det visste jag faktiskt inte.
Nu vet du. Mm. Ben Sulayem då, han är född i Dubai. Han är 60 år gammal. Han har själv varit verksam inom rally framförallt. Och han har tagit 61 segrar i den kategorin. Inklusive 14 titlar i FIA Middle East Rally Championship. Mellan då 1983 och 2002. Så en rallyförare.
Mm. Imponerande bra. Och egentligen lite signifikativt för tiden just nu att presidentskapet hamnar i Mellanöstern. För de blir bara större och större i den regionen i världen när det gäller framförallt våran sport Formel 1 då. Där mycket av de stora nya faciliteterna byggs upp och man tar emot och gör fler race och man har gynnsamt klimat. Och de har ju dessutom en tillvaro där oljan blir mindre och mindre en inkomstkälla för de här länderna. De måste hitta på andra sätt och de är verkligen på offensiven. Mm. Tror att det hänger ihop?
Ja, men jag tror det och jag tycker det känns verkligen dags att det kommer någon utifrån Europa som innehar den här rollen. Det finns ingen anledning till att det inte skulle vara någon utanför Europa helt enkelt. Han har i alla fall varit, lite mer om honom är att han har varit president över Automobil and Touring Club i UAE, alltså Förenade Emiraten. Sen 2005 och ledde bland annat då teamet som tog hand om Abu Dhabis första Grand Prix. Att det gick smidigt 2009. Och nu när jag säger de här meningarna så kommer jag var ju på plats i Abu Dhabi 2009. Och då var vi utbjudna på en båt, en yacht som avgick från hamnen där. Och jag undrar ändå, jag kan ha varit på en yacht med Mohammed Ben Sulayem.
Jag menar, hur stort är inte det?
Nej, om jag bara vetat.
Om du visste vem han var.
Exakt.
Och att han var med där.
Jag var ung och ovetande.
Jag tror till och med att jag kommenterat att han har kört rally, för jag har för mig att han har varit överkört svenska någon gång.
Ja, han har varit runt lite. Han känner grupp Peter N. Solberg och sånt där.
Ja, och sen körde han mycket grupp N och så vidare. Men sen ja, jag är inte säker. Jag ska inte gå in på det. Det spelar egentligen ingen roll heller för den delen.
Han har varit FIAs vicepresident för sport, alltså sportkategorin helt enkelt, under två stinter. Senast då var han, hade han den här rollen mellan 2017 och 2021. Det är egentligen därifrån han kommer, rakt in i presidentskapet då. Hans kampanj då, för att veta lite mer om vad han driver och vad han vill göra, det är främst handlat om förändring. Han vill dubbla motorsportsdeltagandet globalt. Han vill stärka mångfald och integration inom bilsport och bli en ledare inom hållbar motorsport. Och min uppfattning är, alltså när jag såg honom, jag kände inte till honom speciellt innan jag såg att han var vald, var att jag bara sa, oj, det här, jag vet inte riktigt hur ska han ta sig emot, eftersom jag inte kände till namnet. Men min uppfattning i alla fall är att han har tagits emot ganska väl av motorsport-communityt och de som vet vem han är.
Ja, det är inget kontroversiellt beslut att han nu hamnar på den här posten, vilket jag också trodde det skulle vara. Att det skulle börja gnällas från ett håll eller något hörn om att, nu är det mera sådana där, inom citat, va? Mm. Men själva verket så har det varit precis tvärtom. Han har ju kampanjat mot en britt.
Mm. Graham Stoker heter han.
Och vi vet ju att britter är ultrakonservativa. Nah, det var väl också överdrivet lite grann, men de kan vara det i alla fall. Och inte minst Stoker här.
Precis, för hans käpphäst har ju varit att allt ska vara som vanligt. Att han vill liksom bibehålla starka positioner och så vidare. Medan då Ben Sulayem har velat göra en förändring. Och det är det som jag tror framförallt har tagits emot väl då. Sen ska vi också lägga till då att vicepresident är också ingen annan än Anna Nordqvist, som har ansvar för Europa.
Just så. Och då läser jag lite innantill här på Svenska Bilsportförbundets hemsida, där hon berättar då att hon känner sig väldigt hedrad och stolt. Hon har tilldelats det här uppdraget. Och redan före det internationella Bilsportförbundets möte då, årsmöte i Paris, stod det klart att det skulle bli förändringar. Så Todd skulle lämna då efter 12 år, och som vi har nämnt då, den nya presidenten. Och Anna Nordqvist blir då vicepresident i internationella förbundet ansvar för Europa, som du sa. En post som kommer att dela med Manuel Avinio från Spanien. Och hennes inträde på den här posten som vicepresident innebär också att hon är första kvinna på posten i internationella bilsportförbundets historia. Och det tycker jag är lite kul, att det är en svensk kvinna som får den posten lite historiskt då, och kanske också hänger med i tiden på något sätt, även det här gamla gråa förbundet som man nästan får känslan av att det är. Jag vet inte varför, jag har inte riktigt täckning för det, men det är en väldigt speciell och trög organisation, uppfattar jag det som, i FIA. Och jag har skrivande kollegor, vi har ju Scott Mitchell som jag känner väl, och han berättar då att de är jobbiga att ha att göra med hela tiden, va? Och de, jag vet inte var de, jag tror att där har nog FIA också en hel del att göra, sitt anseende och rykte, inte bara hur de skötte Formel 1-finalen och sköter sin sport generellt, utan som organisation totalt sett så behöver de moderniseras, känner jag.
Alltså, jag är svårt att svara. Man har ju så lite kontakt med FIA trots allt. Alltså, den som man har kontakt med är ju tävlingsledaren egentligen. Det är den man ser, och sen så presidenten i viss mån. Jag har varit på FIA i Genève, tror jag att det var, när vi gjorde en intervju med Jean Todt. Och det är ju ett ganska liksom, alltså bara känslan som du uttrycker fick jag lite också när man är där, att det är ganska, vet, det är långa trista korridorer, väldigt stort, det är ett stort höghus liksom, och det är väldigt så här osäkert vad folk håller på med. Men det är jag som besöker det bara, så att jag kan inte svara för
Precis det jag menar, det är ju så lätt att ändra på. Att få folk att känna sig välkomna när man kommer dit kan ju vara nummer ett. Det är ju en ganska billig förändring, men det finns mycket annat de skulle kunna göra. Vara mer öppna, mer transparenta, vara liksom tydligare, inte minst med allting som de gör. Nu, i samband med finalerna, så fick man får känna, och även efter, hur de liksom bara lämnar Masi ute i öknen där utan vatten typ. Liksom, vad är deras problem? Tror de att om de inte säger något så händer inget? Det är lite den attityden. Och sen så kommer de med något suspekt uttalande sen där de mer eller mindre skyller på publiken och massmedia som inte förstod vad det var som hände. Sådana grejer kan de inte hålla på med längre. Det är gamla tider. Det är liksom så här, sånt att försöka sticka huvudet i sanden på något sätt.
Mm. Du, jag ska även lägga till en ytterligare en roll som innehas av en kvinna numera, och det är den här vicepresident för sport. Det är alltså Ben Sulayems tidigare roll som nu då tas om hand av Fabiana Ecclestone. Alltså fru till Bernie Ecclestone.
Just det. Det är hans tur att vara pappaledig nu.
Ja, precis. Jag ser Bernie hasa runt där i en lekplats någonstans i Brasilien.
Mm.
En öppen förskola kanske.
Jag såg honom, han var ju på FIA-galan i Paris och han är ju märkt av sin ålder, det kan man väl säga. Han är ju inte purung, alltså närmar sig 90.
Mm. Nej, han är väl
han passerar 90. Ja, så han är runt 90 då och är precis nybliven förälder.
Mm. Starkt ändå, måste jag säga.
Ja, onekligen.
Men det, och sen så tror jag att Anthony Reid
nu ska vi se så vi säger rätt då. Någon gammal kartläsare, va?
Ja, exakt. Men då säger jag Anthony Reid, för han är ju...
Han körde BTCC.
Reid. Han som var kartläsare
just
till...
Colin McRae.
Mm. Exakt.
Det är han som blir högra handen där. Och det är inte så konstigt heller att det är en rally-relaterad person då som kommer att jobba med Ben Sulayem.
Men då tänkte jag att vi kan passa på att...
Knivskarpt som vanligt från våran sida.
Verkligen. Väl underbyggt allting. Men vad gör en FIA?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
President då, och varför är det en viktig roll? Rent konkret kan man säga att den här personen är ansiktet utåt då för FIA och fungerar som organisationens röst helt enkelt. Och presidenten då ansvarig för driften av FIA såklart, ekonomin och att sätta den över, och det här är det viktigaste, att sätta den övergripande riktningen för internationell motorsport. Och presidenten då kan ändå sitta i 3-4-årsperioder, alltså 12 år, vilket Chantot precis har gjort då. Formel 1 är ju FIAs juvel i dess krona då. Men Ben Sulayem kommer också att ta hand om de fyra andra världsmästerskapen. Formel E, Rally-VM, World Endurance Championship och Rallycross-VM då. Dessutom som regionala och nationella mästerskap som till exempel STCC ligger ju under FIA. Även om det ligger under Svenska Bilsportförbundet så är det ju ett FIA-förbund helt enkelt. Så att till och med där är ju hans liksom, ansvarsområde då. Sen så utöver det då mobilitets- och motorgrupper samt att främja trafiksäkerhet globalt, och det har ju varit en stor grej för Chantot under hans 12 år som president.
Ja, han har varit ganska lågmäld runt Formel 1-sporten trots sin bakgrund då, och det tror jag var ett tydligt och med avsikt gjort avsteg så att han inte förknippades för hårt med Formel 1 utan förknippades med andra frågor. Jag vet inte om han nu pensionerar sig och slutar att ta uppdrag överhuvudtaget. De här gubbarna brukar ju tendera att ta andra förtroendeuppdrag efter och hitta andra saker att få tiden att gå. Prestigefyllda grejer. Oklart vad Chantot har i tankarna i det av. Så jag kan ju tycka att han har nått en ålder nu när han kan få vila lite och inte göra någonting. Men oavsett vad så har ju som sagt trafiksäkerhet har ju varit. Och vi såg ju de här billiga hjälmarna som de hade tagit fram nu. Eller prisvärda hjälmar så kallade, lågkosthjälmar som förarna var med och promotade då. Och där tar han hjälp av Formel 1 för att göra hjälmanvändandet när det gäller att åka på tvåhjuling till exempel då, till någonting coolt, ja. Vilket är smart.
Ja, och det hela, de har gjort manifestationer på Formel 1 grider om trafiksäkerhet och ha hjälm på sig och visioner om att man ska liksom minska dödsantalen i trafik helt enkelt, och det är ju en lovvärd en lovvärd fokus helt enkelt.
Bensola igen då, vad är hans käpphäst?
Jag ska bara notera där om Jean Todt, och jag vet inte riktigt, jag har ingenting, inga belägg för det här, men jag har bara noterat att det flimrade förbi på Twitter att det finns i varje fall rykten om att han har blivit approachad av Ferrari.
Ser man på?
För att komma tillbaka dit. Man ska ju komma ihåg att Jean Todt var ju den som tog över Ferrari typ i början av 90-talet, och sen så drev han upp där tillsammans med Michael Schumacher, Ross Brawn och Rory Byrne.
Kommer från Peugeot, va? Och deras sportvagn tror jag han var med och kanske hängde kvar lite hos Peugeot när de var hos Jordan som motorleverantör också.
Ja, precis. Och även i rally-VM och i sportvagn. Det var ju det han drev helt enkelt. Så han kom från Peugeot. Bensolajem, vad ville du veta?
Jag menar, han har väl kampanjat någonting viktigt också då, eller vad blir hans viktigaste jobb nu framöver? Jag tror jag har en liten tanke och idé om det själv, men vad tror du?
Ja, till att börja med kan man ju säga att jobbet som det här som vi pratar om, hans ansvarsområden, så är det ju, det är inget litet jobb, det är ett obetalt jobb för det första, men det är ju då att driva hela den här grejen, och men nu
när man får ingen lön alltså.
Nej, får ingen
på
lön.
På riktigt?
Nej, ingen lön.
Vad händer där?
Jag tror
inte att undra på att det är med
armbågen. Det är ett förtroendeuppdrag helt enkelt.
Det blir inte utfattiga de som tar jobbet, så de klarar sig säkert.
Men jag tror att det är det hela bygger på faktiskt. Men jag menar att vi nämnde Jean Todt där, och jag menar, det handlar ju också om att driva på frågor som ska liksom gynna motorsport och trafiksäkerhet såklart. Och jag menar, jag tänker på några fighter som kommit upp var ju när Jean Todt ville då att man skulle gå över till de här hybridmotorerna 2014, och det var ju Bernie Ecclestone starkt emot. Det blev ju nästan som ett krig internt mellan FIA och Formel 1. Men den då lyckades Jean Todt liksom utmanövrera Bernie Ecclestone, så att det blev de här hybridmotorerna. På 2000-talet förvandlades liksom ex-presidenten Max Mosleys försök att införa ett budgettak. Då ville han att det skulle vara ett budgettak på 30 miljoner euro. Och det blev ett fullständigt krig alltså inom Formel 1. Och det var flera stall, däribland Ferrari tror jag, som hotade att dra sig ur på grund av det. Så det är liksom, det är en farlig roll. Man kan liksom hamna lite på sniskan där om man inte sköter sig.
Samtidigt betyder ju alltihopa det här att du måste vara typ av politiker och kunna den konsten så att säga för att klara av det här jobbet. För alla de här utspelen är ju inte alltid gjorda med avsikt att de ska gå igenom, utan det handlar ju om att skapa situationer där kompromissen blir det man egentligen är ute efter, och det är ju det som gör det så speciellt. Och det där spelet spelar ju även teamen på den nivån där det här landar då.
Hans första jobb i alla fall, Mohamed Bensolajem, blir att ta itu med följderna från det här kontroversiella beslutet av Abu Dhabis Grand Prix då. Och även om Mercedes då drog tillbaka sin överklagan mot resultatet, så tillkännagav ju FIA World Motorsport Council att de ska göra en granskning av vad som hände. Och inte heller det är helt okontroversiellt, eller hur?
Nej, det är ju inte det. Och anledningen till att Mercedes drog tillbaka sin överklagan mot protesten som avslogs var ju att de bedömde att de ändå inte skulle kunna få sin vilja igenom på något sätt. Att gå via ICA då, den här appellationsdomstolen eller CAS som är, vad heter det då? Ja, strunt samma, det är en sån här skiljegrej också. Det är ju att framförallt ICA då är ju tillsatt av FIA. Och oftast handlar ju det om att göra bedömningar i tvister inom sporten, så att säga, mellan kanske två olika team eller en incident som har inträffat eller vad det nu kan vara. Men här var ju FIA själva, den ena parten, som man protesterade mot. Det var ju inte mot Red Bull som någon hade protesterat, utan det var ju mot hur FIA skötte avslutningen. Och då blir det ju Så som Toto Wolff också sa i den här pressreleasen då, eller pressmeddelandet, att det är liksom, det är ett strukturellt fel i hur det är uppbyggt, för att det finns inget kontrollorgan över FIA själva, och det är nog det som behövs, och det är därför de har tryckt på så hårt nu för att få till en oberoende utredning av det som hände, för att på sikt få till förändringar som kan gynna sporten i stort. Och där tror jag Mercedes det gör de ju helt rätt i på något sätt, att skjuta på FIA på det sättet. De är på något sätt stora i förlusten som säger att okej, vi tar den här torsken nu, men ni måste fixa det här för framtiden. Och det låter ju jättebra, måste jag säga. Det uppskattar jag, för det var precis det jag efterlyste efteråt också. Det är precis det de måste göra. De måste få till någonting som gör att det här aldrig någonsin kan hända igen. Och att FIA slutar upp med att vara den här organisationen som de har visat sig att vara nu på slutet.
Mm. Ja, många hoppas ju såklart att det ska komma ganska liksom beslutsamma åtgärder runt. För det har varit de här inkonsekvenserna i domslut till exempel. Att det är sådana grejer som han måste åtminstone bemöta.
Mm.
Och
ta itu med.
Ja, verkligen. Mm. Och då har han också redan nu då ett ytterligare liksom en jobbig grej, gissar jag, för en ny FIA-president. För det var ju så att Lewis Hamilton inte dök upp på den här prisutdelningsgalan som FIA anordnar i Paris efter avslutad VM. Så ska topp tre närvara vid den här galan för att ta emot sina priser. Varken han eller Toto Wolff dök upp. De vägrade att närvara.
Och det här är på samma sätt som att förarna måste vara med på podiet. Det är vissa procedurer som man helt enkelt måste gå igenom till mixade zonen, bla bla bla. Annars riskerar man då någon form av bestraffning, sannolikt böter eller någonting i den stilen. Och det blev ju lite kontroversiellt då, att det första Ben Sulayem sa då var att han kan inte se mellan fingrarna på det här som Lewis Hamilton har gjort. Han kan inte förvänta sig någon förlåtelse.
Nej.
Och det blev lite märkligt då, mitt i den här villervallan.
Ja, men verkligen. Och det är som är att det upplevdes nog som väldigt hårda ord. Samtidigt så kan man ju undra då att okej, men det står i reglerna. Så att han sitter ju i en liten omöjlig situation. Det är inte han själv som tar upp det här. Att bara, var är Lewis Hamilton? Nej, men han är inte här. Ja, men då jävlar går jag ut och säger någonting. Utan han får ju frågor om det här och bemöter det. Och det är ju faktiskt reglerna. Och om det första är han ska göra det och tumma på de reglerna. Jag menar, han kan ju, det finns inget klart straff. Det här, att ja, men det här innebär 100 000 euro i böter och 5 sekunder i starten i Bahrain. Så funkar det ju inte, utan någon form av straff kommer han ju nästan behöva dela ut. Sen kan han väl vara ganska lenient där, om man är smart nog.
Självklart kan han vara det. Och jag har ju full förståelse varför Mercedes, eller Toto Wolff och Lewis Hamilton gjorde det. Det var deras form av statement mot hela grejen, att vi tänker inte vara med på det här spektaklet. Vi blev bortdömda, vi drar oss undan. Vi kommer inte att vara med och fira någonting. Även om vi är tvungna till att vara där, så blir det liksom, vi tar konsekvenserna. Och de är rätt medvetna om att de konsekvenserna som du säger då blir troligen inte så starka eller svåra.
Nej.
Men samtidigt blir det också lite krokodiltårar på något sätt, va? Från Mercedes och Lewis Hamilton. Jag menar, hur man än ser på det så har de har ju dels accepterat resultatet genom att inte gå vidare med sin överklagan då. Och sen, jag tycker även Totos pressframträdande gjorde någon video där. Mm. Också hade, man hade liksom, de är hurt and betrayed, tror jag var det korrekta citatet. Och då liksom, jag vet inte hur de kommer fram till just det. Det är klart att det blev en märklig situation som hängde ihop med sportsliga beslut som de själva tog också. Inte bara det faktum att man fast-trackade själva säkerhetsbilsens avslutningen. Sen att det fick stora konsekvenser för dem och så vidare. Men ja, det var ett djupt sår på Mercedes i alla fall. Den saken är helt klar. Och vi får väl se. Wolff har ju sen då lyft frågan huruvida Hamilton kommer att fortsätta eller inte.
Absolut. Vi kommer till det. Jag vill bara säga att det var inte så att Mercedes var orepresenterade i Paris, utan Valtteri Bottas var där, så det är där, och James Allison, alltså deras tekniska chef. Vilket får mig att känna att okej, det kan ju vara deras egna beslut att åka dit. De var säkert inbjudna personligen eventuellt då. Men just att Toto Wolff och Lewis Hamilton inte kommer, men Bottas och Allison är där. Och James Allison bemötte i alla fall när han tog emot priset som konstruktörsmästare. För 8:e gången så var han ändå liksom väldigt stark och hövlig i sitt tal.
It's a very, very difficult thing to do, to win one championship, to do two, quite remarkable. Eight, it just, you know, words fail me. It is a brilliant group of people who work tirelessly, and I can't stress enough what a massive pleasure it is to be able to pick up this trophy today after a championship of such quality. To have had the pleasure of fighting like cats and dogs all year with Red Bull, brilliant opponents. We get on each other's tits a bit, but that's how it should be. And it was just a fantastic, fantastic fight. So yeah, very, very grateful for that.
James Allison där, alltså på FIA-prisgalan i Paris efter att ha fått ta emot vinnande konstruktörspris då som världsmästare 2021-2008, säger jag, för det var åttonde gången.
Mm.
De sopade rent, alltså konstruktörstitlar, och gjorde det hela vägen från 2014 fram till nu under hela hybrideran. Det här var också första gången som VM-titlarna delade på sig sedan 2008.
Mm-hmm.
Det är lite fascinerande, för Ferrari tog VM-titeln 2008 som konstruktör, men det var ju Lewis Hamilton som vann förar-VM 2008 efter en lika dramatisk avslutning, nästintill i alla fall.
Mm. Inte lika kontroversiell. Då,
inte speciellt kontroversiell, men väldigt, väldigt spännande var den under alla omständigheter.
Mm. Men du, det här elefanten i rummet runt att Hamilton eventuellt då skulle lämna Formel 1 efter den här stora bedrövelsen efter att ha missat VM-titeln på sista varvet i Abu Dhabi. Och jag menar, det ska man väl säga att det är ingenting som Lewis Hamilton själv har sagt eller antytt, utan det är snarare att det kommer från Toto Wolff. Och, men grejen är också att Lewis Hamilton har varit helt tyst på sociala medier. Han var och blev adlad på onsdagen i förra veckan av prins Charles. Och sen skulle han då varit i Paris, vilket han inte dök upp till. Men sen så dök han upp till avtackningen av Valtteri Bottas och avtackningen av teamet, antar jag, efter säsongen på fredagen. Så att han har inte sagt någonting om det. Men han har inte heller sagt att han kommer stanna heller. Hur känns det där i maggruppen?
Så vitt jag vet så har han ett kontrakt gällande för nästa år. Så att i det avseendet så kör han nästa säsong. Och jag tror inte att han lägger av. Inte en chans. Varför skulle han göra det? Som jag känner Lewis Hamilton, vilket inte är på det personliga planet, utan som idrottsman, så tror jag inte han har några som helst funderingar på att avsluta karriären som förlorare. Oavsett hur det gick till. Utan jag tror snarare att han kommer tillbaka ännu mer bestämd om att bevisa motsatsen på något sätt och ta sin åttonde titel. Och det får ju bli tidernas största långfinger då till FIA och alla som har jobbat emot honom. Men han är inte heller en sån person som går runt och söker revansch, tror jag. Utan han har blivit mer av den typen av person som liksom vill uppfylla sig själv, göra jobbet liksom. Mm. Och det tycker han inte att han klarade då, av olika anledningar den här gångna säsongen. Så att det här, det som Toto Wolff har spridit, för det är ju så jag uppfattar att det är, säkerligen med Hamiltons goda minne, inte vet jag, men han har ju spridit uppgifter om att det är inte alls säkert att han kommer tillbaka, och det här är ju påtryckningsmedel. Det är opinionsbildande på något sätt, och jag tror att det är rena fånerierna. Jag tror inte att Lewis Hamilton lägger om.
Nej. Och det är ju också en sån här grej, tänker jag, att Toto Wolff och Lewis Hamilton dyker inte upp till den här galan. Och sen så antyds det då att han kommer sluta. Och det kan ju också tolkas som en sån här grej, att om ni straffar Hamilton för det här, då är det liksom, då är det över. Och då kan jag känna då att det är ju någonting som inte Mohammed Ben Sulayem vill liksom vara den som liksom puttar den sista lilla droppen över kanten så att bägaren rinner över för Lewis Hamilton också. Jag tror inte heller att det kommer ske, men jag tror att också att är man FIA-president ny på posten, så är man nog lite oroad över den situationen.
Självklart, och de tar ju alla chanser och liksom sticka nålar i det här öppna såret som det faktiskt är, och den här avslutningen som blev. Det har ju blivit oerhört kritiserat, om inte annat, från i alla fall en sida av lägrena som finns, som nog är jättebesvikna. Men jag tror också att många som är neutrala också är väldigt kritiska till avslutningen. Men sen har vi då Verstappen och Red Bull-delen då, som naturligtvis inte är fullt lika kritiska till det som händer då, av naturliga skäl då. Och de använder ju gärna argumenten, ja men se hur det såg ut tidigare under säsongen. Det var någon slags biblisk rättvisa av det hela då. Mm. Och det blir ju så, man argumenterar ju så att det passar ens egna ändamål.
Mm.
Och det är väl det som jag tycker har varit tråkigt med hela det eftermälet, att det blir så mycket känslor, fakta försvinner. Och det finns vissa som skriver mer och mer och mer om det, tror att ju mer jag skriker desto mer blir det som jag säger.
Mm.
istället för att vara lite resonabel och backa lite och fundera lite på vad det var, massa saker som inträffade där som inte var bra, självklart. Men det är inte så himla svart och vitt allting heller. Och att regelverket behöver skrivas om efter det här, det är väl fullständigt klart. Så att vi inte hamnar i en liknande situation igen. Det ska inte finnas där utrymmet för en tävlingsledare att göra grejer av det slaget som skedde i söndags.
Nej, förra söndagen. Men som sagt, varken du eller jag tror att Hamilton kommer lämna. Dock ska man ju bara lägga till då att varken du eller jag trodde att Nico Rosberg skulle lämna efter 2016. Vilket han gjorde då i samband med den här FIA-galan i Paris. 4 dagar efter avslutet. Så tog han det beslutet. Och det kom ju som en chock från klar himmel. Skulle Hamilton lämna dock, vilket återigen vi inte tror, men då finns det ju en plats ledig i Mercedes.
Sugen?
Alltså, knappt alltså.
Nej, det är inte lätt att axla den manteln.
Nej, jag tror att jag skulle vara helt fel val alltså.
Ja, men vem skulle vara aktuell då?
Ja, men
spåna fritt här nu.
Ja, exakt. Och då vet vi ju då att George Russell är på väg in. Han är ju ingen rookie i Formel 1, men han är sannoliken då en helt annan grej att köra för Mercedes än för Williams som han har gjort de 3 senaste säsongerna. Han har hoppat in för Mercedes i Bahrain förra året, vilket han gjorde väldigt bra. Det var inga problem med det, men jag tror att det är ändå en stor skillnad att liksom axla den här permanenta rollen i, jag menar, nu kom han in på den förra året då, när han fick hoppa in på
Sakir
var det. Då var det liksom, han kunde liksom inte göra fel. Det kunde inte gå så himla dåligt, men däremot kunde det gå bra, vilket det gjorde. Men vem ska man stoppa bredvid George Russell? Man kan ju tänka sig då att de inte vill stoppa in en rookie, utan snarare någon som, speciellt med ett nytt reglement och väldigt mycket att ta itu med och leda teamet och allting sånt. Så då kan man ju räkna bort alla liksom nya förmågor, sannolikt. Och då tänker man ju kanske på en Nico Hülkenberg. Det var några år sedan han lämnade
2.
Ja, men, och sen så har han hoppat in 1 eller 2
han
gånger.
Han körde ju ett par race där när det var covid.
Precis, så att den känns ju inte sannolik. Vi har ju en free agent så att säga i Kimi Räikkönen. Jag tror inte att han är ett dugg intresserad av att hoppa in i Mercedes. Och då kan man ju titta på vad de gjorde sist det här hände. Alltså efter säsongen 2016. Jo, men då tog de in Valtteri Bottas och köpte loss honom från hans kontrakt med Williams på den tiden. Sannolikt så kommer de väl göra någonting liknande.
Skulle de hamna i den situationen så är jag helt 100% säker på att det är så de kommer att gå tillväga. De kommer att lätta på lädret och se till att de får den de vill ha. Och vem denne är, ja, det kan man ju fråga sig på griden idag. Vem skulle du vilja ha om du vore Mercedes? Skulle du glana mot någon av Mercedes gubbar eller McLarens gubbar eventuellt? Du har nämnt för mig innan vi började att Esteban Ocon har ju sina rötter hos Mercedes, men också hos Renault. Men framförallt har han ju Toto Wolff som manager. Så det skulle kunna vara ett tänkbart alternativ.
Han är ju också en för detta Mercedes junior. Jag menar, han har testat för teamet tidigare. Hans tid i Force India innan han gjorde det här uppehållet var ju med Mercedes goda minnen för Force India körde med Mercedes motorer helt enkelt.
Och han var ju deras reserv innan han hoppade in i Force India, så att han har verkligen tydlig koppling där.
Verkligen. Inte längre dock, utan nu är han ju med Alpine som bekant, men skulle han lämna Alpine så kan jag tänka mig att en positiv grej för Alpine är ju dels att de skulle få ofantligt mycket pengar för Ocon, och dessutom skulle det öppna upp en plats för Oscar Piastri, alltså han som nu nybliven mästare i Formel 2, som har hamnat lite mellan stolarna just nu, för det finns ingen plats i Alpine och han får inte tävla vidare i Formel 2 eftersom han vann det mästerskapet. Så att nu blir det väl sannolikt en veckkörning för honom nästa säsong i väntan på vad Alonso ska göra. Men jag gissar samtidigt att Alpine ser Ocon som sin långsiktiga plan tillsammans med Piastri senare. Mer så än Fernando Alonso, för att han är ju på lånad tid trots allt, även om han själv har sagt att han gärna stannar kvar i 2 år till efter den här säsongen då. Så jag tror kanske att den är lite tuff.
Jag ser den som sannolik. i en osannolik situation. Men det är ett långskott, så är det ju.
Mm.
Alla de här alternativen är långskott. Det är jättesvårt för Mercedes att lösa det här om det skulle bli ett hål och få en förare av den kaliber som de behöver och vill ha. Och då är frågan, hur ska de resonera? Ska de ha en backup till George Russell eller ska de gå för något erfaret? Jag skulle ju titta på en sån som Daniel Ricciardo, till exempel.
Mm.
Med all den erfarenhet han sitter på. Och honom skulle de ju kunna få loss, tror jag. För han har väl bara ett år kvar nu på kontraktet med McLaren.
Mm.
Och där, Lando Norris skulle nog vara svårare. Honom är nog McLaren rätt sugna på att behålla. Om de inte är mer sugna på pengarna. Mm. För det kommer ju kosta en bra slant att få loss vem de än ska ha.
Mm.
Men återigen, sannolikheten att de behöver någon är ju inte så stor. Bottas då? Kan inte han stanna kvar?
Jo, men det kanske jag tänker som den enklaste lösningen i en svår situation, kanske. Återigen, då, jag tror att det är viktigt att Mercedes ser som viktigt att de har någon som har erfarenhet bredvid George Russell. Och återigen, George Russell har erfarenhet men inte i Mercedes. Så att honom är ju bara att stoppa in igen i Bottas fall då. Sen är det frågan om Bottas vill det. Jag tror att de kan lösa honom från Alfa ganska lätt. Det finns en koppling där mellan Wolf och Fred Vasseur. De är gamla buddies. Sen så är det väl inte Fred Vasseur som bestämmer det här fullt.
Det är Freds massör som gör det istället.
Ja, exakt. Antagligen.
Gud, vilket göteborgare.
Ja,
that joke.
Ja. Men de har ju också en alternativ lösning för att Sauber och Alfa Romeo kör vidare med Ferrari-motorer åtminstone nästa år. Så de skulle ju potentiellt sett då kunna bara stoppa tillbaka in Antonio Giovinazzi om de skulle vilja. Återigen, det är en svår situation som sannolikt inte ens är värd att diskutera, men Bottas kanske är den enklaste.
Vad ska vi annars prata om i den eftersäsongen-podden? Den är ju klockren spekulativ,
Härlig
och bra.
Ja. Korrekt. Hade jag varit med Mercedes så hade jag kanske gått på Bottas spåret ändå. Även om det kanske är den tråkigaste lösningen på det.
Just det. Och tar de Daniel, nu tänker jag väldigt långt här. Mm. Tänk om de tog Daniel Ricciardo och McLaren. Då skulle de kunna ringa över Atlanten och få in en
Pat O'Board. Eller en Felix Rosenqvist.
Ja, varför inte? Det vore ju ännu bättre. Ja. Sätt våra ögon, och i Felix ögon såklart. Men Pat är väl onekligen lite närmare då, eftersom man precis testade. Nåja, vi får se lite grann vad som händer där med den här situationen. Återigen, att Lewis Hamilton skulle sluta som en förlorare på det här sättet. Mycket, mycket osannolikt.
Mm. Hörru du, det har testats i Abu Dhabi efter säsongen. Det följde man ju med intresse, men kanske inte tittade så mycket på tider, utan jag gillade mer att titta på bilder på Formel 1-bilar med 18-tummare på. Hur tycker du att det känns?
Jag måste säga att jag tyckte att Formel 2-bilarna sett abnorma ut med de här stora hjulen på det gamla chassit. Det har inte fallit mina ögon i smaken. Däremot när jag såg dem nu mer för första gången på flera bilar, Formel 1-bilar, vilket är också gamla chassin. Det är väl 2 år gamla chassin som de har byggt om och gjort så kallade mule cars av för att kunna köra de här stora hjulen på. Så tyckte jag det såg rätt okej ut. Och faktum är att de här täckskivorna som satt på också var inte heller så störande. De till och med testade ju någon LED-lampor i. Mm. Så det blir riktigt så här.
McLaren gjorde det, va?
Ja, det blir någon sån här raggalösning där man åker runt och lyser på vägen. Jag vet inte riktigt varför man skulle ha det, men det kanske finns någon finess med det.
Ja, men det är väl coolt.
Ja, det vet jag inte. Nej, men, är det coolt?
Det vet jag inte heller i och för sig. Men jag tror faktiskt att 18-tummare rent utseendemässigt på de nya bilarna kommer se helt korrekt ut, tror jag. Det är alltid problem, tycker jag, när man stoppar på, som du säger, på Formel 2-bilar, ett gammalt chassi och sen så blir det någonting nytt. Då, det är svårare att vänja sig vid, men jag tror att det här kommer se jättebra ut. Vi bryr oss inte om att redovisa så mycket tider, men däremot så kan det vara kul att höra vad Fernando Alonso och Carlos Sainz sa efter att ha testat de här nya 18-tumsdäcken.
Obviously they are different behavior on the tires. Also the degradation seems a little bit different as well. They still define the which compound, you know, is going to be into the range of next year. So I think it has been very productive for everybody today, but it's still not the final tire, so we're still cautious on that. But it is different. It's going to be a different tire to drive, different driving technique. But I think during the winter we will get used to the new thing.
There is some interesting differences. For me at the moment, I
I see quite a lot of positives in them in terms of the handling, the degradation at the rear, etc. I see some positives. I feel like there's still a bit of work to do to get the front tire a bit in the happier window, because we saw a lot of teams facing a lot of graining issues. But I think in general it's going in the right direction, and it should be an interesting season next year.
Ja, det var Carlos Sainz och Fernando Alonso då, de nya 18-tummarna som blir en liten ny utmaning. Det är ingen som riktigt vet hur de kommer att funka, såklart, men nu har de ju för i alla fall fått möjlighet att känna på dem.
Mm, absolut, och det är en annan karaktär. Det finns positiva tecken. Det var lite inte helt problemfritt vad jag förstår det från Carlos Sainz, men det är ju som du säger, det här är ju prototypsdäck. Och inte liksom rätt bil heller. Så att, men åtminstone att de fick en känsla för gjorde det också. Jag tycker generellt att det verkar positivt.
Verkligen. Och jag tror att det blir bra där. Och de simuleringar som kommer även när det gäller däcken säger ju att bilarna kommer inte bli jättemycket långsammare. De är nya mot de gamla. Och det kommer ju hänga mycket på däcken också, såklart. Som blir förhoppningsvis mera raceiga, så att de går att pusha och inte är så termalt känsliga som de har varit hittills. Mm.
Jag vill kommentera en person då som gjorde det här testet, som jag tycker, det här är min liksom nästan dröm att höra. Man fick en indikation runt det här, runt Mick Schumacher i början av säsongen och efter testerna, för han var så himla lycklig över känslan av att köra en Formel 1-bil. Han tyckte det var så coolt, men nu har den här liksom nivån på att beskriva hur det är att köra en Formel 1-bil har liksom tagit sig nya höjder genom Pat O'Ward, som då fick han hade ett vad med Zac Brown under säsongen att om man skulle ta en seger i IndyCar så skulle han få testa i Abu Dhabi. Det antog han då såklart det vadet, och han vann två race under säsongen, vilket gjorde att han satt i bilen en av dagarna i Abu Dhabi, och det var otroligt kul att höra honom beskriva den här känslan.
What a car! Like, I mean, I'm mind blown with what the cars are capable of doing in the quick corners. Like, it's I mean, I was expecting something ridiculous, but this is more than ridiculous. And I think my neck can speak to it. I was struggling to keep my head up at the end. Like, my limitations of going quicker in the soft tire at the end was actually not being able to see where I was going in the quick corners, because there was so much load on my head that I couldn't hold it up, and I couldn't just hold it looking in the right direction. So yeah, man, I mean, it was really cool, but I'm really happy to where I got. I truly felt like I was in with the car and pushing it in certain areas. For sure, there's things that will come with time, just getting used to it. But I'm happy. I'm very happy.
Pat O'Ward där, som jag också verkligen kände. Tänk vad kul att få höra en förare som är så genuint glad och uppskattande. Alla är alltid så återhållna överallt. Det är så professionellt. Det här var bara ren och skär glädje och känslor runt omkring det. Sen så gled han ju in på att han liksom även försökte göra ett bra jobb, så att säga. Men först och främst så släppte han ut allt, alla ånger, alla kärleksånger han fick då till den här bilen då, som man inte kunde föreställa sig hade allt det här greppet.
Nej. Jag vill prata mer med honom under vintern, runt det här testet.
Låt mig försöka lösa det då. Mm. Jag gör mitt allra bästa. Jag lovar.
Nästa vecka.
Det ska bli min julklapp till dig, Erik.
Bra.
En julklapp till Formel 1 är ju annars att Audi kommer allt närmare nu ett engagemang i Formel 1. Och kanske är det så att vi ser nu att det börjar kristallisera ut sig det här med vilket varumärke Volkswagen-gruppen kommer att använda för att komma in i Formel 1. För det tror jag varit klart ändå. De behövde dock ha ett board meeting, ett styrelsemöte då innan, för några dagar sedan tror jag bara, där de bestämde sig för att nu kör vi. Och i World Motorsport Council som hade sitt möte, där man även adresserade det här med vad som ska göras efter säsongen angående säsongsavslutningen, så konfirmerar man ju mer eller mindre då det nya reglementet med en MGUK som ska leverera 350 kW istället för 160 kW som de gör nu. Nej, 120 kW som det är nu. Det vill säga att den blir tre gånger så kraftig. MGU försvinner. I övrigt är det ju samma motor som tidigare, och där gör ju då att och sen har man även diskuterat då dynokörning och hur mycket nya entrant ska få mer tid än de som är befintliga, och nu verkar kompromissen vara på plats, och det här har Det här har Audi gillat. Så de kommer att i början på nästa år skicka in ett brev helt enkelt till FIA och Formel 1 om att de planerar att hoppa på det här tåget från och med 2026. Inte som eget team, utan som motorleverantör. Det är så vitt jag har förstått i alla fall. Och det här blir ju spännande att se nu om det är bara dem eller om de kommer att använda något mer varumärke i koncernen för att finnas i Formel 1. Men just nu verkar det vara Audi som är det man satsar på, så att säga, snarare än Porsche då, som också har varit med. Porsche har ju varit med i diskussioner, och det är nog inte avgjort ännu att de kommer in heller. Men jättekul att höra i alla fall att de, ja, men nu kör vi.
Mm, verkligen, alltså det vore ju sjukt coolt att få en till tillverkare på något sätt. Jag vet inte, liksom, det är alltid det här snacket runt nya team och nya märken och allting sånt där. Men när det kommer ett sånt här blue chip-märke, som oavsett om det är Audi eller Porsche, så skulle det vara otroligt positivt för sporten, tror jag.
Verkligen. Ingen tvekan om den saken. Så att det är ju positiva nyheter då för sporten i stort. Att Audi är med på banan igen. Eller igen, att de kommer in helt enkelt i Formel 1 och som motorleverantör, och att man nu dessutom då är någorlunda överens om det här motorreglementet som ska gälla då från 2026 och framåt. Och det var ju också en sak som Jean Todt, apropå honom, vi pratade med honom tidigare, han blev intervjuad nu inför att han kliver av sin roll som FIA-president. Han menar på att vi är långt ifrån en elektrifiering utav Formel 1. Det är flera tiotals år bort. Mm. Det här reglementet som kommer, det nya då, börjar i 2026. Man har ju pratat från 2035 någonstans. Kanske är det där om just tiotalet år som vi börjar närma oss där. Men kapaciteten i batterier och den prestanda som en Formel 1-bil kräver finns ännu inte. Och det är ju det som är problematiken just nu då. Sen får vi se hur de kommer dit än, så att säga. Men motortillverkarna verkar än så länge nöjda med de intentioner som FIA visar på hur de vill att det här ska se ut framöver, och det tycker jag är positivt, att det blir el förr eller senare helt och hållet, det är jag helt övertygad om. Men sen hur det kommer att se ut, vi vet, det kanske inte finns Formel 1 då när det är elmotorer som gäller, man har ingen aning.
Nej, who knows. Jag minns en intervju som vi hade med Jan-Erik Berggren, som är väl insatt i elektrifieringen av bilflottor, så säger han ju att biltillverkare är 100% liksom på tåget runt att nu ska bilflottan elektrifieras, men frågan är vad man ska tävla med. Det är en annan fråga helt enkelt, och där tror jag att man kan vara lite mer så här linjent emot så här, vilka steg man tar. Men kolla hur fort det har gått med elektrifieringen. Du kör elbil, jag kör elbil, det hade inte jag trott för 4 år sedan. Mm. Och nu liksom blir det mer och mer vanligt, det blir billigare och billigare.
Billigt? Så, nej, men har du köpt el på sistone?
Okej, men det blir, inköpet går ner i alla fall. Ja. Jag menar, om man tittar på hur det var för bara 5 år sedan, så har ju i alla fall, man kan köpa lite mera tillgängliga elbilar idag än vad man kunde för 5 år sedan.
Ja, man behöver inte köpa en bil med T i början för 1,5 miljon.
Nej. Nej, eller en med P för all del.
Till exempel. Ja. Det finns många olika. Hur som helst, det får nog vara vår konklusion ifrån dagens podd, känner jag. Vi ser fram emot nästa vecka. Jag ska ju försöka då leva upp till den här julklappen som jag just levererat till Erik Stenborg, och kanske också till er andra. Jag har mina krokar ute. Vi ska alltså försöka få med Pat O'Ward nästa vecka för att berätta om den här Formel 1-testen, som jag tycker är sjukt spännande att höra från honom själv. Det där måste ha varit någonting. Just för att jag vill prata med någon som är så, bara blev så genuint glad över att få göra det.
Mm, verkligen en ärlig beskrivning av hur det är att köra Formel 1.
Det räcker så.
Det gör det.
Är det okej med att ta ett andra åkerskidor nu?
Det går bra.
Toppen. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!